Podplay. Sex och relationer har alltid varit ett engagerande ämne. Trots att det är den mest naturliga världen så väcker det starka reaktioner och känslor. Sex är ett brett ämne med stort inflytande på det mesta i vårt samhälle.
Men ändå pratar vi inte så mycket om det.
Varje avsnitt kommer ta avstamp i frågor vi har om sex och relationer. Och vi kommer inte vara nöjda förrän vi har fått våra frågor besvarade.
Med hjälp av expertis från kända som okända gäster så kommer vi besöka både fram- men också baksidan av allt som har med sex att göra.
Mitt namn är Alexandra.
Och jag heter Matilda.
Och du lyssnar på Alla våra ligg.
I dagens avsnitt tänkte vi ta reda på vad vi har för olika krav och förväntningar på kvinnor och mäns sexualitet.
Går det att ha ett jämställt sexliv?
Det ska vi ta reda på idag.
Välkommen till Alla våra ligg. Men du Mattis, vi sitter ju här med riktiga proffs.
Vi sitter här med riktiga proffs. Jag tror ingen är mer taggad än jag idag. Jag känner ju verkligen att idag ska det bli så otroligt, otroligt kul att få prata om det här ämnet. Och från sådana proffs som sagt.
Vad är ämnet egentligen som vi ska prata om?
Vi ska ju prata jämställt sex och sexualitet.
Mm, det ska vi. Och skillnaden på förväntningar om sex. Vad har vi för olika förväntningar på de olika könen egentligen? Mm. Och vilka gäster är egentligen bättre då än att ha Ida Östensson här och Attila Joldas? Ida Östensson är författare, känd feminist, föreläsare och medgrundare till Make Equal och Fatt. Hon har också varit med och drivit igenom samtyckeslagen och idag så jobbar hon emot sexuell exploatering av barn på stiftelsen Child 10. Välkommen Ida!
Tack! Vilken lång titel!
Du har många strängar på din lyra.
Mm. Ja. Och med oss har vi också Attila Joldas som är journalist, opinionsbildare, författare av boken Mansboken från en kille till en annan. Varmt välkommen till studion.
Tusen tack, jättefint att vara här.
Först så tänkte jag att jag skulle spela upp ett klipp för er som kan visa på lite vad män har för krav på kvinnor versus vad kvinnor kanske har för krav på män. Och då tänker jag att vi kör först en ganska rolig sekvens ifrån Tjejerna avslöjar allt på The Bachelor när Sebastian, då, den ena bachelorn, har skrivit en liten lista på vad han önskar hos en kvinna.
Ja, en väldigt liten lista.
En liten och nätt lista.
Jag har sett det här, det är så jävla roligt. Oh, nej, Bachelor fan deluxe.
Oh, ja, det här ska bli spännande, jag har ingen aning om det.
Våga säga vad hon tycker. Bra. Alltid ärlig. Bra tjejer. Klär sig stilrent och tidlöst. Ha klass. Kunna föra sig i alla sociala sammanhang. Nej, det är inte, kanske inte det lättaste alltid.
Men alltså, det här är helt stört.
Ja, nej, men det fortsätter. Intresse för allmänbildning. Öppen om allt. Vältränad.
Nej.
Ha en bra kropp. Exakt. Vem nu bestämmer det vet ju inte jag.
Men upp med handen.
Nej, men jag tänkte vältränad. Det gör
upp med handen, Alexandra.
Fint leende. Fint ansikte. Gillar alla sorters musik. Nej, men alltså, mellan 160-175 cm lång.
Det är specifikt.
Perfekt. Spontan, men kan ändå planera. Ja. Stabil. Ska kunna avnjuta ett gott glas vin på fredagkvällen.
Ja, det är enda punkten jag har.
Ska vara kvinna, ej barn.
Om jag är. Jag är the mother.
Ja, det är ändå ett fint krav att ha.
Inget psykiskt bagage.
Alltså det är psykiskt bagage. Det är roligaste.
Du ska inte vara människa.
Nej, precis.
Det här är då bara liksom några av kraven på listan.
Oh,
mm. Men ska vi lyssna bara lite på hur det kan låta när en kvinna pratar lite om sina krav på en man? Mm. Det här kommer ifrån Love on the Spectrum på Netflix. Så nu sitter de på en dejt då, den här killen och tjejen.
Are you looking for love?
Yeah, I am.
Oh. So What is it that you want in a man?
I'm fine with any person, so anyone.
Oh.
As long as they love me for who I am. And...
Nice.
Det var en lite kortare lista.
Det är lite kortare, lite skillnad.
Ja, men kärlek och respekt och någon som vet hur man gör en ljuset släkt. Eller hur gick den här, var det Melinda Vrede eller någonting?
Ja, men jag kan känna så här, nu är det ju från två helt skilda olika serier och sammanhang, men det är ju väldigt spännande, för jag tycker att det låter lite så här när man pratar om vad man önskar sig av en partner, där en man är så här, ska vara mellan 1,60 och 1,70, inget psykiskt bagage, ett fint leende, och en kvinna bara, så länge han är snäll.
Nej, men verkligen, så länge han typ inte slår, förtrycker och våldtar mig, så det är typ, man måste ha liksom den gränsen som män inte behöver tänka på, utan de är så här 1,66 cm lång, tack.
Men Attila, du som i egenskap av man sitter här och mycket annat, kan du känna igen det här tugget bland manliga kompisar, att det finns en lista på vad man söker hos en kvinna?
Ja, men absolut. Den här listan blev ju lite bizarr nästan när man lyssnade på den, men jag tycker också att jag ofta hört så här motstridigheter nästan. Jag vill ha en kvinna som är självständig. Och sen i praktiken så blir det så här, men bara när jag vill att hon ska vara självständig. Typ så här, finns ändå någon form av så här kontrollönskan i det också. Så här, många sådana saker som blir så här, man säger det och sen så blir det ändå en motstridighet kring det. Men absolut, många sådana krav, och det ska vara väldigt specifikt så att det funkar precis för mig. Det ska inte vara så här utrymme för att vi ska kompromissa i den här relationen, utan så här, alla de här kraven blir ju nästan som så här, jag vill ha den här väldigt, väldigt specifikt skräddarsydda personen, men vart platsar jag in i det liksom? Ska det vara ett utbyte eller ska det vara en person som bara ska vara till för mig, så att säga? Det blir, jag tycker att det där spåret blir ganska tydligt.
Det är också intressant, för jag tänker att oftast de snubbar som jag har pratat med, och det gäller faktiskt tjejer också till stor del, är att det man tror att man vill ha, det vill man sedan inte ha. Alltså man kan, män kan säga att de vill ha självständiga kvinnor, och som du säger, när den här kvinnan då säger tjo, jag går ut ikväll med mina brudar, och så bara, men skulle det inte vara, jaha, okej, okay. Alltså, eller så här, så här vill jag ha det i hemmet, så bara, ja, fast alltså det känns vanligt att man har någon bild av vad man tror att man vill ha, och sen vill ändå killar ha någon som står på en äng och säger, hej, kom och hjälp mig, liksom. För att få känna sig så manlig och liksom enough.
Absolut, och det kan finnas någon sån här liten uns av idé om jämställdhet, och då kan det vara typ, ja, jag tycker inte att mannen ska betala varje gång.
Nej, jag ska inte dra ut stolen på dörren.
Exakt, men sen så det tappas bort lite det här med hushållssysslorna sen. Men vadå, men tvätta och diska, det ska väl inte jag göra? Det är väl ändå lite i och ta, tänker jag, om man ska tänka jämställt. Men, ja.
Men jag tycker att det är så himla intressant, för att jag vet att så här, med jag och mina tjejer, när vi flyttade hemifrån, då visste vi hur en tvättmaskin fungerar. Vi visste hur man lagar mat, vi visste hur en diskmaskin. Men det fanns så många unga män i den åldern, alltså bland annat min sambo, som aldrig hade slagit på en maskin i hela sitt liv. Varför tror ni att det är så?
Men där är ju uppfostran såklart. Och den första killen som jag flyttade ihop med, jag kommer ihåg första gången vi skulle städa, så var det liksom supermycket disk, och sen behövde toan tas. Så frågade jag, vill du ta disken eller toan? Han bara, jag kan ta toan. Inte jag sa yes, så jag tar disken. Och sen började jag tappa upp vatten och började diska, och så kom han ut efter så här 30 sekunder typ. Så jag bara, så satte han på någon så här tv. Pausar du eller? Han bara, nej, jag är klar. Jag bara, men du skulle ta toan. Han bara, jag har gjort det. Och då hade han tagit toaborsten liksom och rört om lite. Och sen gått ut från toan. Och vi hade så här tvättmaskin, torktumlar och allting inne på toan. Så att jag bara gick in. För det första så här golv, ni vet, allt det här vanliga. Och så att handkräm, hela spegeln. Men framförallt så gick jag igenom så här, vad jag skulle ha gjort om jag skulle städa toan. Liksom. Och då hade vi så här, en list som var typ 2 centimeter damm hela vägen från torktumlen. Och han bara, det här är helt sjukt. Jag har aldrig sett det där, jag skulle aldrig se det. Liksom. Och så började vi verkligen prata om hur vi har vuxit upp och liksom vad vi har fått till oss. Och att det var där som nyckeln fanns. Att han hade aldrig fått höra, fått se de delarna. Liksom.
Jag är lite intresserad av liksom, vad tror ni att kvinnor versus män har för förväntningar på sig när det kommer till sex och sexualitet?
Jag utgår från mig då, som snubbe. Det har ju varit ett brett spektra av olika förväntningar. Och det har ju varit allt ifrån den här macho-grabbiga inställningen där man snackar om att vem är det som har legat med flest? Liksom. Det där snacket kommer jag ju verkligen ihåg ifrån typ högstadiet redan. Om att det var väldigt tydligt den här idén om att så här, ja, men har du mycket sexuell erfarenhet som kille, då får du någon form av så här respekt bland grabbarna, att det på något sätt typ ökar ditt värde som kille bland killarna då. Men det är så lite, det andra kommer ju bort då. Alltså det var ju mer snack om att just ligga med så många som möjligt, och den idén om att man ska pusha liksom och ta för sig som kille och liksom ta initiativ och vara den här så kallade modiga liksom som vågar gå fram och pusha och sådär. De här orden som hon spelar bara svår typ. Alltså som är riktigt dumma grejerna väldigt liksom icke okej sakerna som var ett ganska tyvärr vanligt tugg. Som verkligen bokstavligen är att vi pushar varandra till att börja gå över gränser. Det finns även hela vägen därifrån till den här idén om att vi också alltid ska vara kåta och liksom alltid säga ja till sex och inte prata om liksom samtycket från vår egen del. Lite den här förväntan om att ställa upp, eller om man ska säga också, det finns ju också där, men på ett helt annat sätt tänker jag. När idén om att om en kille till exempel då inte vill vid något tillfälle, då är det något problem liksom. Då är det någonting större bakom, inte bara att han inte känner för det. Det finns den här idén om en väldigt stark sexdrift liksom, som blir en extrem nästan. Så det finns ju lite båda de där aspekterna. Dels den här riktigt dumma machosidan liksom, så här, där vi faktiskt ser kopplingen till att man går över folks gränser, till den här idén om att vi ska vara den här tuffa killen även liksom för vår egen del och vårt liksom samtycke i det. Ingen av de här två delarna gynnar ju någon riktigt.
Nej, och hela den där grejen med att det skulle vara fel om en man inte är kåt eller om man blir slak, det tas ju emot på ett annat sätt, för då har ju kvinnor fått för sig att då är det något fel på mig.
Exakt.
Istället, hur upplever du, Ida, att det har varit just när det kommer till sexualitet, vad du känt för krav på dig som kvinna under din uppväxt och som vuxen?
Men ni har ju ändå ett krav på något sätt, att ni ska vara konstant kåta och ligga mycket. Kvinnor har ju två på något sätt som inte går ihop, på tal om den här listan. Alltså, vi ska ju inte ha legat med många, men vi ska vara samtidigt jävligt erfarna och bra i sängen. Och leverera på plats.
Men ja, det är ju så lustigt.
Men har vi sen gjort saker som man kan tycka i efterhand att sådär gör, alltså hora Madonna-grejen, så är det så lätt att hamna in i hora, medan när man var där så var det liksom det som förväntades. Så det är ju en bild som inte går att leva upp till, så det jag säger.
Jag tänkte vi kanske ska rulla in på sex.
Ja, jag vill gärna prata om orgasmglappet.
Jätteviktig.
Det här har jag
fråga.
Väntat på hur länge som helst liksom. För det jag tänker är kvinnans orgasm så jävla lurig och unik, eller är det bara män som är dåliga?
Alternativ två. Nej, men alltså, det finns väl noll forskning som stöder tesen att kvinnors orgasm är så jävla svår liksom. Och jag tänker liksom, det ni gör till yrket, sen sexleksaker kom in i bilden, så visar det sig att så här, alla som aldrig någonsin har fått orgasm i sin 40-åriga äktenskap får det första gången de sätter en satisfier på glittan. Liksom.
Otroliga siffror. Otroliga siffror.
Jag har hört det där också. Att, precis, ni kanske känner till lite mer om det. Att det finns någonting som heter klitoris. Och jag ska undersöka det lite mer. Ja, nej, men alltså precis. Det blir ju den här idén om att women are so mysterious. Att man hamnar det där med så här, det är så komplicerat, hon är så svår, det är så svårt. Alltså, har du testat att snacka om det då? Liksom så här, har ni kommunicerat? Har du ställt frågan? Känns det här bra? Vill du att jag gör på något annat vis? Har ni testat? Alltså, att verkligen lägg det så här, nej, det kanske inte jag gjort. Jag bara nuddade lite grann, men det hände ingenting.
Jag
testa lite mer och snacka om det typ.
Jag tänker ju på det, eller jag tror att vi båda tänker på det ganska mycket, för vi pratar ju med många kunder dagligen. Och jag har ju haft in en man som berättade för mig så här, nu måste jag ju köpa någon form av klitorisstimulans, för att nu har jag fått reda på det här att min fru, hon kan helt plötsligt inte längre få orgasm via bara penetration. Och det har hon alltid kunnat, men nu går inte det längre.
Hon orkar inte fake it.
Nej, och då bara känner jag så här, oj, wow, hur ärlig ska jag vara nu liksom?
Hur är det fast?
Men hur ärlig är ni i de stunderna? För det är ju supernice att någon annan kan se till den där mannen. Ja. Men hur ärlig får man vara i en butik så där?
Jag tror att vi brukar nog jobba ganska ärligt. Eller vi försöker alltid göra det, och sen också inte gå på för hårt kanske, men att säga så här, jag tror att det är många Många kvinnor behöver faktiskt klitorisstimulans och det här är jättebra vägar att gå. Man kan testa en sån här och vad kul att ni lyfter den här diskussionen nu. Det är jätteviktigt. Och liksom trycka på det här, kommunikation är ju superviktigt. Det är verkligen, ja.
Ja, men det är ju lite så, är det en manlig kund som kommer in så måste man som jobba lite med positiv feedback. Men gud vad kul att du har hittat klitoris nu. Det är väl jättebra, bättre sent än aldrig liksom.
Det är som att det är en Pokémon som har letat länge.
Ja, precis.
Gotta catch them all. Nej, men det är väldigt intressant och jag tror att det handlar väldigt mycket om, bara om man går till alltså medicinsk historia så var det ju inte alls länge sedan man inte ens trodde att kvinnor kunde få någonting som liknade en manlig utlösning på det sättet. Så jag tror att det handlar om att dels är det nog väldigt jäkla bekvämt att tänka att det är jättesvårt att ge en kvinnorgasm, för då behöver man ju inte tänka mer på det. Men framförallt att vi har, det är ju legat oss kvinnor i fatet väldigt mycket att medicin, alltså att de som jobbar med medicin och forskning inte alls har lagt något krut på kvinnlig sexualitet förrän nu. Det är ju väldigt skam.
Jag tror att det är en kombination av att så här, det manliga alltid premieras och så vidare, men också hur vi är fysiologiskt uppbyggda. Att det är så här, pojkar snoppar är alltid där och de drar i den. Och, liksom, och att än en gång liksom, hur allt som visualiserar sex är penetrativ sex som stimulerar mäns orgasm på ett sätt som inte stimulerar kvinnors orgasm. Men jag, alltså, jag är född 85 och jag var ändå så här, väldigt tidig feminist. Redan liksom i sjuan så startade jag en feministgrupp och liksom. Och trots det, och vi var väl så här öppna med att vi skulle få hångla runt och ligga utan att bli kallad horor och så här, men just så här, onani och orgasm var fortfarande ingenting som vi riktigt pratade om, även om vi alla så här dunderonanerade med duschlangar och allt möjligt.
Gud, liksom. Gamla
vi delade liksom inte det med varandra. Jag kommer ihåg någon gång i typ 7-8 när vi pratade och så bara, alltså tror ni att det är någon på vår skola som typ så här, någon tjej som så här, onanerar? Bara, ja, men kanske hon så här, Anna är 9B, så här, tatuerade tjejen som hade mycket killar. Liksom. Men att det är ganska absurt och jag vet ju, och jag har också en så här bonusdotter som är 19 nu och gått igenom henne, alltså det snackas på ett annat sätt och det är ingen skam att köpa sexleksaker och prata om det och så vidare. Och jag tror att det har ju hänt mycket, men vi är fortfarande långt ifrån i mål, och jag tror att om killar hade samma intresse för liksom kvinnors utlösning eller liksom klitoris orgasm som de har för att ligga med många eller liksom så, då tror jag att det skulle hända grejer, helt enkelt, att det var det man pratade om och så här. Jag är så bra på att ge liksom väldigt mycket orgasmer eller de här typerna av orgasmer liksom, istället för att säga jag har legat med så många.
Lite där kvalitet för kvantitet.
Ja.
Men du då, Attila, kände du, var ni öppna med onani och pratade ni om det?
Jag har ett väldigt klassiskt, tror jag, väldigt typiskt minne av när det här samtalet uppstod första gången.
Jag blir orolig.
Det var precis i början av högstadiet, efter det här sommarlovet, när alla killarna kom fram till varandra och bara, har du gjort det? Har du testat? Va? Ja, men har du liksom, har du runkat? Nej, vad är det? Och sen så ska alla dela med sig av det här. Det var ju också kopplat till att alla hade sett porr för första gången och skulle visa det för varandra. Och då var det här utbytet, och då var det väldigt öppet liksom. Och väldigt liksom detaljrikt hur man gjorde, vilken teknik man ska använda, alla de här grejerna. Och då var ju ändå ganska små. Så det minns jag väldigt tydligt, att man gick från att inte dela med sig och kanske tycka att det var lite konstigt med sex och sådana saker, till att just onani blev ett väldigt stort samtal, ett viktigt liksom, att man kunde jämföra vem gjorde det först och hur lång tid tog det innan du testade liksom alla de här grejerna. Så det minns jag väldigt tydligt.
Pratade du öppet med dina vänner, Alex?
Alltså jag hade ett fåtal kompisar. Jag har ju alltid varit så här superintresserad av sex. Och alltså jättetidig ålder. Jag tror jag kom i kontakt med porr första gången när jag gick i trean. Då var det en klasskompis vars föräldrar hade på VHS. Så vi drog ju hem efter skolan och kollade på det ihop. Så alltså vi satt en halv klass och tittade på det. Och det var så obekvämt och inte nice egentligen. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Men då då började vi liksom prata sinsemellan, tjejerna som var där och såg den. Och, så att, ja, men jag tror vi pratade om onani ganska tidigt. Jag tror att jag upptäckte duschslangen väldigt tidigt. Men man pratade ju aldrig om det med alltså, alla och inte i skolan och inte framför killar specifikt. Men jag tror att jag ändå hade ett par som jag kunde prata om det med. Du då, Mattis?
Ja, men jag hade ju en nära vän som var väldigt på att prata om det. Hon tyckte att det var så himla intressant. Och jag tror nästan att det var hon som byggde upp mitt intresse för det. Att liksom så här, ja, men hon var så himla, hon var så himla bra, för hon var alltid så här, ja, men det är väl klart att du också ska ha det bra. Så det var så fin grej, bara, ja, det är väl självklart liksom. Och det där har ju levt med mig, att det är exakt samma sak om jag, ja, men, tidigare när jag har haft sex med olika personer, att så här, det är en självklarhet för mig. Det är klart att jag ska komma. För att det har liksom levt med mig sen hon började prata med mig om det så jäkla tidigt. Och något jag också har varit väldigt på till mina tjejkompisar, att så här, men vad fan, det är klart ska jag göra det.
Men ni visste, för det, jag fick ju orgasm innan jag visste vad det var. Jag höll på med lite gymnastik då, innan det blev lite gymnastik, men jag höll på mycket med gymnastik, och då vet jag att jag klättrade upp för sånt där rep, vi skulle ta oss hela vägen upp.
Ja.
Och det vill jag göra om och om igen.
Jävlar vad bra du blev på repen.
Så jävla bra på repen alltså. Och då var jag alltså jätteung, jag vet inte. Alltså liksom slutet på lågstadiet, med mellanstadiet liksom. Då hade jag ingen aning om att det var orgasm. Utan att bara, eller om det liksom, att det var skönt av den anledningen. Liksom.
Men det är ju så här barnonani. Alltså det är att man kopplar det liksom inte till något sexuellt, men man tycker att det känns skönt. Och jag tror att det är så de flesta stöter på det. Man känner att så här, gud vad skönt, kan vara, jag kommer ihåg när man var liten och man var kissnödig och man satt liksom på hälen nästan och upptäckte att så här, det är ändå lite nice där. Sjukt. Jag tycker att det här ämnet är skitintressant, skulle vilja prata mer om det, men jag tänker att jag vill ha tid för att prata samtyckeslagen. Och Ida, där är ju du en expert. Hur började liksom snacket om samtyckeslagen innan du blev satt i, alltså satt rent juridiskt?
Ja, det började egentligen innan min tid också, med att Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, drev det tillsammans med Miljöpartiet och la en skuggmotion om att vår lagstiftning borde bygga på samtycke. Men det hade inte jag någon koll på när jag tillsammans med tre kompisar 2013, det var Nathalie Misaoui, hon är också känd som Cleo, rapportist, hon läste i Expressen om en friande dom där tre killar hade våldtagit en ung tjej med en glasflaska. Och i den här friande domen så kunde man läsa, det var så utdrag liksom, bland annat att rätten hade tolkat att hon tryckte ihop sina ben som ett tecken på inledande blygsel, inte som ett tecken på motstånd liksom. Och att killarna hade ju ändå slutat penetrera henne med glasflaskan när hon började blöda, vilket var tecken på att de inte hade ont uppsåt. Hon var också, det här hade skett i Umeå, jag och Natta är från Umeå. Så vi gick ihop med Isabelle Samloms i Sysol och Vanessa Marco och våra organisationer Make Equal Fantastic och bestämde oss för att vi måste göra något. Så vi började liksom bara kolla igenom hur ser det ut. Liksom. Först delade vi sinsemellan och såg att vi alla fyra hade erfarenheter av sexuellt våld. Det här var liksom innan MeToo och allt det där. Liksom. Så, det var, så vi samlade in berättelser. Fick in vad vi tyckte då också, som sagt, innan MeToo. Så här typ 200 berättelser på några dagar. Och sen så började vi kolla lagboken. Alltså så här, hur kan det vara så här? Hur kan de här killarna frias? Hur kan man använda de här argumenten? Och då upptäckte vi att det inte krävdes samtycke helt enkelt. Att det krävdes våld eller hot om våld. Eller att du skulle befunnit dig i, på den tiden hette det hjälplöst tillstånd. Sen byttes det ett år senare till särskilt utsatt situation. Men, så vi började säga, okej, men vi måste liksom göra någonting. Make Equal jobbar med politik, samhällsförändring, utbildning och Fantastic jobbar, samlar liksom, tjejer inom hiphop, R&B, reggae, rapkultur liksom. Så vi kan ju använda de två kanalerna. Vi kan liksom göra en musikvideo av berättelserna, nå ut till de som inte lyssnar på så här, Ekot eller läser tidningar på det sättet. Och sen så driver vi liksom den politiska förändringen. Och så satte vi en slogan, samtycke i lag och praktik. Att det liksom skulle vara så enkelt som möjligt också för folk att signa upp på det. Inte så här, samtyckesreglering i paragraf 6 i sexualbrottsbalken, utan att vi verkligen så här, det ska vara simpelt. Och gick ut och bara sa så här, vet ni att lagen kräver inte att alla som deltar ska vilja. Och då hade inte det kommit den här forskningen från SÖS, en team för våldtagna, om att 7 av 10 hamnar i frozen fright. Alltså att man, en fysiologisk reaktion att du liksom lämnar kroppen och den slår ut. Liksom. Mm. Mm. Och vi hade ju pratat om det innan forskningen kom, om hur vanligt det var att killar snackade om att hon var som en så här slapp fisk och så vidare. Och att vi använde det som argument att så här, ja, men det är så vi har funkat när vi liksom har blivit utsatta för övergrepp. Man har inte kunnat göra motstånd. Mm. Och sen kom studien och då visade ju det att så här, men vår lag bygger på att ett nej är ett nej. Mm. Alltså att du ska göra motstånd. Du ska sen visa på att du har gjort motstånd. Du ska ha sår. Du ska ha liksom blåmärken. Det ska verkligen visas att du har gjort så här fysiskt aktivt motstånd. Mm. Men kroppen klarar inte det 7 av 10 gånger. Liksom. Ja, så då, det var ju en lång, många års kamp för samtyckeslagen. Med mycket jävla motstånd. Men ännu mer folkligt stöd. För att samhällets normer hade liksom... Vi var före lagstiftningen. Mm. Sen så var advokatsamfundet och RFSU och andra jätteemot den här lagen. Av jättekonstiga anledningar liksom, som visar sig inte besannas.
Mm. Mm.
Utan det har ju lett till 75% mer fällande domar. Och att skulden från på offret har förflyttats och så vidare.
Mm. Det är, alltså, jag blir så himla tagen av hur det ser ut varje gång. Trots att man är högst medveten om det. Men sen kom ju samtyckeslagen och den klubbades ju igenom. Och jag blev... Alltså, jag vet inte, jag skulle vilja säga att jag blev förvånad, men det var ändå, ja, men jag blev ändå lite ställd av hur den togs emot av män. För där blev det ju superknepigt, och hur ska jag kunna veta om hon vill ha sex då? Och hur upplevde du att hugget bland män var när samtyckeslagen gick igenom och blev liksom ett faktum?
Ja, men jag är med dig. Lite samma tendenser som man såg i den här backlashen vid MeToo, liksom, från killar och män som ville slå därifrån sig och vrida och vända på det till att okej, nu... Nu blir vi offer på något sätt. Liksom. Och det blir så bizarrt liksom, när man vrider på det på det viset. Och jag menar, nu när vi ser att vi bevisligen behöver prata mer om samtycke. Alltså bara den här undersökningen från SIFO med 17% som säger unga då killar.
Mm.
Att är man tillsammans med någon så kan man inte våldta den personen. För då har vi samtycke. Följer jag med någon hem, då är det samtycke. Är det någon som är naken, inte har kläder på sig, 100% automatiskt samtycke. Mm. Som att man inte heller skulle kunna ångra det. Liksom.
Mm.
Och 65 ändrades den lagen, så det var ett tag sedan med att man inte kan våldta i relationer eller äktenskapet.
Ja, det finns ju på pappret. Liksom. Ja. Man kan peka på någonting som har varit på det viset. Och jag menar, när vi ser det här och precis på samma spår hör att det här används som ursäkter, när man läser Katarina Wenstams bok En riktig våldtäktsman, när man tittar på shout out till Katarina, fantastiskt jobb, när man tittar på intervjuer med dömda våldtäktsmän och liksom kollar på dokumentärer om dömda liksom sexualförbrytare, så säger de här sakerna som ursäkter, men vi var ju tillsammans.
Mm.
Man kan inte våldta sin flickvän, men hon följde faktiskt med mig hem, då var det uppenbart.
Mm.
Eller jag var på den här festen, gick in i rummet, hon var naken, vilken kille som helst hade tänkt likadant.
Mm.
Det här klassiska som kommer upp också, som ursäkter från dömda sexualförbrytare, som använder det för att rättfärdiga där de faktiskt gjorde och dömdes för.
Mm.
Vi måste ju snacka mer om det, som Fatta också säger. Nu har vi samtyckeslagen, vi måste fortsätta jobba på samtyckeskulturen.
Mm.
Och det är där det här tugget behöver förändras. Vi kan inte hålla på med typ såhär, hur ska man nu ragga på en tjej? Nu vet man inte hur man ska flirta med någon längre, då kanske man blir dömd. Ja men brorsan, kom igen. Alltså steppa upp några steg. Snacka annorlunda med dina killkompisar om det här. Inte på det här tugget om att ja men typ så här, nu blir det svårare för oss, utan snacka om, okej, då har vi faktiskt missat någonting här med samtycke och hur viktigt det är.
Mm.
Vi hoppar ju över hela den biten när man drar slutsatsen direkt att nu blir det jobbigt för oss. Nej, det är inte jobbigt, det är utgångspunkten som borde vara.
Mm. Men jag kan tänka att samtyckeslagen ställer nog det till mycket för män, för då behöver man helt plötsligt också börja rannsaka sig själv och hur man har betett sig i sängen. Det är ju jättemånga män som faktiskt har begått övergrepp utan att ens veta om att det är det som har skett.
Mm.
Attila, du har ju skrivit boken Från en kille till en annan, eller mansboken Från en kille till en annan. En jättefin och välbehövlig bok som jag såklart skaffade till min son då. Och du är signat. Tänk vi ska läsa vad Attila har signat. Nej, ska vi. Men här har ju du skrivit, du har ju ett helt kapitel som handlar om samtycke.
Mm.
Och här har du skrivit 5 saker att tänka på när det kommer till samtycke. Jag tänkte du kanske kan läsa några av dem.
Ja, men absolut.
Skulle vara kul. Det är alltid trevligt när någon som har författat något skriver eller läser själv.
Så som jag kan ta fram min gamla östgötska här då.
Ta fram den.
Ja, men precis. Den här är ju skriven och tanken är att den ska vara till just unga killar liksom. Mm. Som en handbok liksom sådär. Och de här fem sakerna man kan tänka på när det kommer till samtycke. Nu ska vi se. Nu känner jag pressen här. Alla kollar. All right. Det första är att det kan vara ett längre fråga eller ett kort ord. Känns det här okej? Eller så? Och ett frågetecken då liksom. Vill du fortsätta? Känns det bra? Det är bra frågor att ställa. Mm. Att samla in samtycke verbalt genom att få ett ja tydligt och respektfullt. Liksom. Att man är med på att kunna liksom, stanna upp och pausa. Mm. En annan tips är att gå försiktigt fram. Känner du att stämningen är rätt och vill ta initiativ, gör det varsamt. Se till att samtidigt vara uppmärksam på vilken respons du får. Glöm inte att samtycke är något som kan ångras, vilket innebär att det är viktigt att vara lyhörd såklart. Prata innan är ju också en sån ganska bra punkt. Det här är något som vissa kanske tycker är jobbigt eller pinsamt, men att kommunicera är superviktigt. Kanske kan ni öppna ett samtal om sex rent generellt, om vad båda gillar eller inte.
Mm. Mm. Men det är samma SIFO som vi pratade om innan, angående liksom, hur man ser på samtyckeslagen, bara återknyta till det, visar ju att 90% av kvinnorna var positiva till lagen, men endast 63% av killarna. Och jag tror att det har precis med det här att göra, alltså just den här skulden och skammen och känslan för att innebär det då, även om lagen inte var så, men alltså man förstår att det där är det som handlar om övergrepps, vart gränsen för övergrepp går. Mm. Att jag faktiskt har begått övergrepp, det tror jag gör att killarnas siffra är lägre och att tjejernas är högre, att man känner så här, shit, okej. Okay. Så att alla de här jobbiga känslorna jag har haft om att det var övergrepp liksom, ja, för tjejernas del.
Ja, nej, men jag tror också att det har med det att göra. Jag tror att det är väldigt många som i efterhand kanske känner att de har legat i gränslandet eller totalt passerat den. Mm. Och det finns ju en skam i det, såklart.
Men nu ser ni lite på det här med jämställt sexliv i en relation då.
Finns det något jämställt sexliv? Kan man ha jämställt sex?
Alltså jag tror inte det, inte än. Alltså jag tror att allting är påverkat av vårt samhälle som vi lever i. Ingen är liksom fri från föreställningar och normer. Och hur mycket feminist jag än är, så det är klart att jag kommer falla in i samma... Alltså det händer ju någonting med när man har sex. Alltså det är ju, man kan upprätthålla normer ganska bra, tänker jag, för mig själv i alla fall, i övriga delar av samhället. Och när man går in i något som är mer inte lika intellektuellt liksom, så tror jag att det är lättare att falla in i föreställningar och av hur män och kvinnor ska vara. Och att män har ett oftast fysiskt maktövertag, har ett könsorgan som står utåt och så vidare. Alltså jag tror att det är mycket sånt som gör att det är skitsvårt att komma liksom till 100% jämställt sex. Sen tänker jag att just nu kanske målet inte är det. Alltså steg ett är väl att skapa någon form av det vi inte går, att det inte blir övergrepp och bygga respekt. Att det måste vara liksom steg ett i det. Sen så kanske vi om 50 år eller 100 år när samhället överlag, vi har liksom jobbat med de här normerna och föreställningarna och förväntningarna, kan närma oss det också i sängen. Men jag tror att det är farligt, alltså överlag, att säga att jag lever 100% jämställt, oavsett vad, och absolut i sängen tror jag att det är dundersvårt.
Det är ju som ett spel som är riggat. Alltså det är väldigt svårt att leva jämställt i ett samhälle som är långt ifrån jämställt. Mm. Men du då, Tilla, tycker du att det kan bli så här, lite svårt när det kommer till sex? Kan det kännas som att så här, ja, men ibland så kanske den här macho-killen tar över?
Ja, men alltså jag tror också att det är inte särskilt ovanligt att det blir så. Alltså på samma sak, om man snackar om så här hushållssysslor där vi också ser att det absolut inte är jämställt, då går det i alla fall att peka på någonting som känns väldigt konkret. Typ så här, det här är en syssla, det här är någonting som behöver ske och göras. Medan för många kanske sex och det här blir lite mer abstrakt. Typ. Alltså så här, men det är ju bara ett samspel liksom, på ett annat sätt. Det är inget konkret med uppgifter. Beroende på om man snackar om orgasmer då kanske. Man kanske är överens om att vi vill ha ungefär lika många orgasmer. Som kanske är en bra utgångspunkt. Men jag är ju nog med på Idas spår där. Att vi ser ju att såklart normerna hänger med väldigt enkelt in i även de sammanhangen. Och jag tror att det är många som har den här idén både från porr och från hur snacken mellan killarna ser ut. Om att vi ska vara den här drivande och pusha liksom, och ta för oss att vara den här sexmaskinen, den här Terminator i sängen. Liksom. Mm. Men som egentligen handlar om att man ska få steget liksom, uppfyllt då, sina behov. Jag tror att det återigen kommer ta ett tag innan vi kommer längre där. Men då behöver vi också göra en annan typ av samtyckeskultur även där. Mm. Det är en pusselbit. Vi måste snacka annorlunda om just de här förväntningarna på oss själva som killar i sängen. Och kunna nyansera det här lite grann. Än att vara just den här dominanta, den som ska bestämma och så vidare. Liksom.
Mm.
Vara lite mer lyhörd och liksom, ja, andra bitar som är viktiga. Liksom,
så. Och börja tidigt. Alltså, vi på Make Equal har precis släppt en bok som heter Okej med dig, som är ett komplement till Stopp min kropp. Alltså att vi så tidigt med barn utgår från att, för vi gick ju, samtyckslagen är ju, om man ska förenkla det, att gå från ett nej är ett nej till allt annat än ett ja är ett nej.
Mm.
Även om den förra lagen inte ens tog ett nej är ett nej. Alltså, men det är ändå förflyttning i perspektiv liksom, och ansvar. Men barn var det fortfarande kvar i att vi pratar om de här sakerna, så är det liksom, ja men dina privata delar och kroppslig integritet, och sen så är det så här, ni måste lära er säga stopp. Men då har man ju hoppat över steget av att, så här, fast först måste vi lära oss av att kolla av andras gränser, och innan det kolla av vad våra gränser är. Hur ser jag ut, hur känner jag när jag vill och allt känns bra, eller när jag inte vill, eller när jag inte vet, och att inte veta betyder också nej och så vidare. Jag tror att det är så viktigt som du säger, att det handlar inte om sex när vi jobbar med barn, utan det handlar om att bygga en kultur där man lär sig av att det inte är liksom övertalan som är liksom grunden. Forskning visar att det svåraste som vi, ja men ni vet själv, man får säga, ja men vill du komma på fest i helgen? Alltså jag säger, nej jag vill inte.
Mm.
Aj, 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 aj. Har ni sagt det någon gång? Nej, alltså hur svårt? Bara, alltså jag har lite mycket, lite trött just nu, mycket på jobbet, jag har typ, min farmor kommer, just hon är död, men eller någon kommer, alltså att man så här, hittar liksom undanflykter istället för bara säga så här, vet ni, jag vill inte, jag orkar inte det i helgen. Och det, jag tror att det är den grejen, när vi vet att det är så svårt, så måste vi jobba med det så himla himla tidigt.
Mm. Vi har kollat lite på två undersökningar, då är det en i Sverige och en i USA, där man pratar om vilka par har flest sex. Är det de som är jämställda, eller är det de som har de här typiska mans- och kvinnorollen? Vad tror ni?
Alltså jag tror kanske tyvärr, jag vill säga den andra, men i alla fall det jag, alltså, jag menar, vi är fortfarande inte fria från allt. Alltså de jag känner till exempel som mår allra sämst av mina kompisar, de har allra mest sex. För att det liksom blir någon form av, det är då jag känner mig som mest värd, att man blir liksom uppskattad genom att någon vill ligga med mig. Det blir en sån viktig del, och när man då blir avvisad så är det, har man inte så mycket annat att falla tillbaks på. Och att man alltid kan gå till det. Så att av den anledningen så kan jag tänka, i ett patriarkalt samhälle är det ganska enkelt med de könsstereotypa rollerna. Samtidigt så vill jag tro att vi har liksom gjort den här, jag vet ju att så här, i mig själv så handlar det ju framförallt om så här, har min partner, har vi det bra, har han diskat och hjälpt till och jag utvilad, jag har fått sova, så då vill jag ligga liksom. Så av den anledningen vill jag säga jämställda par, att vi kanske börjar komma dit.
I Sverige så är det så att där kvinnan framförallt upplever att mannen drar sitt liksom strå till stacken, så är sexlivet. Jag kan inte säga om det är bättre eller sämre, men man har
sex oftare.
Precis. Så i USA ser det annorlunda ut. Där är det, om man är hemmafru till exempel, och sen så har man en man som går till jobbet, så är sannolikheten att ni har mer sex större. Vad tror du att det beror på, Attila? Hur kan det vara som skillnad?
Det är jättesvårt. Jag har ju också kommit över en annan amerikansk studie om gifta par, heteropar, som lever jämställt, och att man då har vad man upplever som bättre sex i alla fall. Men jag kan faktiskt inte minnas nu när du säger att det handlar om att man har oftare liksom så. Men jag tänker återigen, det kanske är att det är bra sex som är det man vill sträva efter. Men jag tycker det är en jättesvår fråga. Det kan ju vara just det att förväntningarna blir väldigt starka återigen på att mannen ska vara den vars vilja blir liksom i fokus, och kvinnan blir lite den här pressen att vara den passiva liksom, och att samhällsstrukturer verkligen pushar de här rollerna, att kvinnan ska finnas där för mannen, hon är hemma, hon ska ta hand om hemmet åt honom, och han har ju faktiskt varit iväg och tjänat pengar och tagit hand om det på det viset, och att det kommer med någon form av förväntan att då förtjänar han det här liksom. Alltså verkligen grovt förenklat nu, men jag tror att det ligger åt det hållet.
Och det märker vi ju liksom emot, för jag tänker att jag tror verkligen att det är så, och det är motrörelsen som sker i Sverige idag mot den jämställdhet som många av oss försöker försöker bedriva, där vi ska komma till ett mer jämställd relation och ett mer jämställt samhälle, och att det är så här, feminister är bättre sex grejen liksom, som ju verkar stämma enligt forskningen då. Men då startas det också så här, mansgrupper som vill gå tillbaks verkligen till så här, jägaren på savannen. Så, nu senast var det så här, P1-dokumentär Manskvällen, där han då berättar att han så här, alltid sökte efter någon som var liksom, likvärdig honom, högutbildad och så vidare, men det funkade aldrig med sexlivet. Och sen nu har han äntligen då hittat en kvinna som är hemma.
Var det Sebastian från The Bachelor?
Det låter lite så.
Nej, han vill också ha en självständig tjej. Den här killen vill inte ha en självständig tjej. Nej, men hon skulle liksom göra yoga, ta hand om sin kropp, ta hand om deras många, många växter som de hade. Och han då drog hem pengarna, det var tydliga roller och de hade då fantastiskt sex varje dag. Min kvinna, som man kallade henne, har ofta ett behov av att prata lite känslor först, så vi pratar lite om hennes känslor och sen ligger vi. Alltså, ja, ni måste lyssna på det där. Det är
faktiskt... nej,
och det,
gud,
och det är sorgligt, för det, ja, många som blandar ihop det. Vi har startat Killmiddag och jag har skrivit en bok Allt vi inte pratar om, och vi har startat Fatta man och liksom, och där är det precis tvärtom, alltså att vi måste slå oss fri från de här starka könsrollerna för att liksom bli fria och för att få bättre sex och allt möjligt liksom. Men sen, samtidigt så kommer de här bardkillarna som har kuken i huvudet, som de pratar om att så här, det måste tillbaka till att hitta det här true manly liksom.
Gud, det där retreatet, alltså det är ju, har du hört talas om det, Matilda?
Nej.
Alexander Bard har någon sån här, de åker iväg ett gäng riktiga män och så liksom embracear varandras manlighet.
Vad innebär riktiga män?
Jag vet inte, Attila, vad tror du är riktiga män enligt Bard?
Jag har också blivit inbjuden till en sån här typ av retreat och tackat nej. Av just den anledningen, man pratar om den här inre krigaren som man ska hitta ganska ofta.
Och står runt en träpåle och sjunger tillsammans.
En phallic-shaped, liksom, så här, penisformad påle säkert.
Ja, nej, ja, det var, den är det.
Ja, men det,
det är
ju
gott. Det,
ja, det är den här liksom, urbilden av en då, traditionell man. Väldigt klassiska normer kopplade till den naturligtvis. Den här tuffa, starka mannen som är modig, som tar hand om sin familj och skyddar. Alla de här typiska liksom sådär. Ja, jag vet inte. Vissa tycker ju att det här är vägen framåt och jag håller inte riktigt med. Jag tycker att vi kan uppdatera den här krigaren till kanske någonting annat. Krigare är ju inte direkt kopplat till någonting som är positivt.
Vart är hotet
jag.
Liksom? Exakt. Är kvinnorna som är hotet då?
Hotet blir ju den egna identiteten. Ja. Om man är fast i det här så upplever man det som att vi sitter här och attackerar alla killar. Och så här, nu ni ska bli annorlunda, ni får inte vara män längre. Det är ju inte särskilt ofta man får det motståndet. Och det är ju inte där det handlar om. Det handlar om att vi måste göra upp med de här idéerna som är förlegade, som är eller blir destruktiva för oss själva och för våra andra medmänniskor. Och göra annorlunda. Men på samma sätt som de här studierna till exempel, jag har ju sett fler både i Sverige och i USA och i andra länder om heteropar som lever tillsammans, när man jämför
det
med till exempel...
Det är alltid heteropar, jag vill bara tillägga, det är de enda siffrorna vi har tillgång till.
Ja, men exakt, och när man jämför orgasmer till exempel, det är ju också väldigt intressant, så ser man ju att i heterorelationer generellt sett så får ju mannen orgasm betydligt oftare än kvinnan, om vi nu ska då snacka lite kvalitet eller vad man ska säga. Jämför man det med så kallade samkönade par, kvinnor som lever med kvinnor, män som lever med män, så är det mycket närmare varandra i att liksom båda får orgasmer lite närmare, nära, lika ofta så. Och det säger också någonting, för även om det är så här, kommer vi till den här punkten att vi ser att så här, ni ligger oftare i heterorelationer, då kanske fortfarande bara är att det är mannen som får sina behov uppfyllda. Att kvinnan inte liksom blir prioriterad på samma sätt. Så det blir ändå så här, är det verkligen en sån relation som känns schysst och bra liksom för alla inblandade? De aspekterna tänker jag också är väldigt viktiga. På samma sätt som liksom, vi behöver ju också fler, det kan ju inte vara ett så här incentive för män att vara så här, ja men lev jämställd för då kommer du få ligga lite oftare. Liksom. Alltså det, man vill ju inte heller hamna där, utan det ska ju handla om vad är för typ av sex ni har. Liksom. Det är ju det som är the core, tänker jag.
Du tänker att det inte ska vara att ta disken, ska inte vara liksom, det ska inte vara sex som är drivkraften i vad du gör.
Då blir det ju också lite den här förväntan, jag diskade sönder de här tallrikarna, nu. Ja men så här, det ska ju inte bli som en förväntan kring det heller, tänker jag. Det är ju bara the bare minimum att dela upp det ni gör hemma och göra det så att det känns bra för er båda. Så att inte någon går runt med resentment och tänker så här, vad fan tar inte min partner tag i hemmet? Det faller ju bara på mig hela tiden. Jag blir ju på samma sätt. Alltså så här, den emotionella biten, att känna att så här, mina behov i övrigt i relationen blir uppfyllda, då känner jag också mer lust. Då känner jag mer attraktion till min partner. Så det är liksom, det är ju verkligen ge och ta egentligen som kanske ska vara det man... Alltså det emotionella kopplat till att man får sina sexuella behov uppfyllda. När man får fler av de här grejerna så det blir bara bra grejer liksom.
Jag önskar att vi kunde sitta och prata här typ jättemånga timmar till, för att det finns så himla mycket. Det skulle vara skitkul om du ville komma igen.
Gärna. Komma igen.
Komma igen. Tack snälla för att ni båda tog er tid och för att ni ville prata om det här superviktiga ämnet med oss.
Ja, tack själva.
Hejdå. Ett jävla pangavsnitt.
Ja, fy fan, det är helt sjukt.
Det är nästan som man måste hämta sig och samla in all information man har fått. Mm. Men har vi ändå fått svar på våra frågor? Vad har kvinnor och män för krav på sig? Vi börjar med män.
Ja, men män, där kan man ju, eller det, Attila berättade ju verkligen jättebra där, att det finns ju också vissa liksom krav och förväntningar på att man alltid ska prestera, att det alltid ska vara liksom, åh, jag är kåt hela tiden, dygnet runt.
Mm. Att man ska ha legat med många.
Ja, 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 absolut. Och där skiljer det sig åt väldigt mycket till kvinnor.
Ja, verkligen, för där ska man ju ha haft sex med så få som möjligt.
Och ändå liksom vara en gudinna i sängen.
Det är så ohållbart och ja, men osunt. Men vi har också lärt oss att män är jävligt bra på att skriva lister på vad de önskar sig.
Ja, män är bra på lister, det kan vi konstatera. Eller bra kan man inte ens säga, men de skriver i alla fall många lister.
Och sen har vi också lärt oss skitmycket om hur samtyckeslagen kom till.
Mm.
Och det tycker jag är superintressant, hur det blev en sån kontrovers. Men vi är ändå tacksamma.
Vi är otroligt tacksamma. Så tack för att ni har lyssnat idag.
Och vi ses nästa vecka på torsdag.
Hej då!
Hej då!